Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms, and also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, AFRI. AFRI is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Hej och varmt, varmt välkommen Agnes till Urbanistica podcast.
Tack så jättemycket. Jätteroligt att vara här.
Hur mår du?
Jag mår bra. Mm. Jag har, tror jag, landat ganska bra den här morgonen trots allt.
Vad hade du för planer annars?
Nej, men det var ju, jag hade bestämt att jag skulle käka frukost med min bror och sen så skulle jag ta mig hit, fast jag hade inte riktigt koll på adressen, så jag trodde att jag skulle vara i en annan ände av stan. Så det var en väldigt tur att min frukostdate blev inställd, för annars hade jag...
Skönt, annars podden blir inställd.
Ja, precis. Usch. Svettigt. Ja. Ja.
Men kul att du är här och tack för att du är här också. Ger din tid för att inspirera oss. Så vi börjar med... Alltså, samtalet kommer att handla om tre olika delar. Om Bodla, om stadsutveckling och sen kommer det handla om dig som person. Och sen vi gör en sista sektion som är mer avslutning och medskick. Mm. Hoppas att du är redo.
Mycket.
Yes. Mm. Men ta oss tillbaka i tid och berätta om hur fick ni idén till att starta Bodla?
Så grunden handlar om att jag är inredningsarkitekt i grunden och jobbade med ett projekt i Moskva. Där jag och några kollegor hade gett oss själva i uppdrag att jobba med ett science center för hållbart stadsliv i Moskva. Mm. Och det är en utmaning. Det var en utmaning. Men det var ett väldigt härligt projekt och vi lärde oss otroligt mycket och väldigt mycket om miljö. Mm. Så att efter det så kände jag att jag behövde arbeta på ett annat sätt än vad jag gjorde.
För att du gjorde var mest på dator och så?
Ja, eller nej, utan mest för att jag jobbade med inredningsarkitektur. Okay. Och att jag kände att den liksom miljöomställning vi måste igenom och så står inför, så behövde jag göra någonting annat liksom, för att känna större kraft.
Okay.
Och jag tror också då, jag var relativt nyutexaminerad, så att jag kände nog inte heller att jag hade den pondusen inom arkitektur. Mm. Jag till och med säger arkitektur istället för arkitektur. Det är liksom, jag hade inte rätt pondus för att åstadkomma den förändring som behövdes. Mm. Så att jag behövde hitta ett annat sätt att jobba. Och då tillsammans med min kompis Sofie Nöjts så började vi utveckla idén kring Bodla.
Mm. Och vilket år var det?
Det var 2010 ungefär.
Så det var redan då, på engelska man säger before it became cool. Ni jobbade med sån urban woodling och så.
Ja.
Men var det så här känt själva idén i Sverige? Nej. Att jobba med urban woodling och så?
Nej, alltså det har ju alltid funnits stadsodling. Mm. Men vi var ju helt Vi var liksom först på banan med att försöka skapa ett företag kring det och en tjänst kring det.
Mm. Varför just den här nisch? Man kanske kan gå på sociala hållbarhet, kanske jobba med material. Och...
Jag tror att för oss var det från början en fråga om social hållbarhet. Mm. Jag ville jobba med miljö, men min passion har alltid varit kring möten.
Mm.
Och det som vi liksom det vi hittade var att i stadsmiljö så är det väldigt svårt att få påverka sin närmiljö. Man har inte så mycket makt att påverka.
Yeah.
Och det är en faktor som bidrar till att människor är mer alienerade och har sämre kontakt med varandra. Och så, där. Så ett sätt att få människor att mötas var att skapa trädgårdar.
Mm.
Det var det vi hittade. Och det hittade vi utifrån att jag hade den erfarenheten där jag bodde. Jag hade börjat starta en örtträdgård utanför min port.
Okay.
Och min kompis hade en liknande erfarenhet. Så att då tänkte vi att men om vi skapar trädgårdar tillsammans med människor i stadsmiljö så kommer människor mötas och lära känna varandra.
Som en mötesplattform.
Ja. Mm. Så att det var så det kom sig.
Ja. Jag ska bara flytta mikrofonen. Så, lite så. Men hade du kunskap om, eller hade ni kunskap om själva odling, växter, jord och så?
Vi hade en del, inte så mycket. Det var väldigt intressant. Ibland är man så dum i huvudet. För jag liksom startade den här idén och hon hade den här idén och vi bara körde på.
Mm.
Och sen så vårt första uppdrag som var 2012. Då mötte vi en massa barn som inte kunde någonting.
Okay.
Och jag var så här, varför kan de ingenting?
Om odling.
Om odling.
Mm.
Och då insåg jag att, vänta nu. Jag är uppvuxen i en ekologisk handelsträdgård.
Mm.
Det är kanske därför jag kan.
Yeah.
Och hela den insikten om hur snabbt man kommer ifrån den kunskapen om man inte är uppvuxen med det.
Precis, precis.
Så att, ja, vi kunde en del, men vi var ingen av oss utbildade trädgårdsmästare. Så det var en brant lärokurva också.
Ja, så ni startade som företag och började ni kontakta olika beställare för att sälja tjänsten.
Mm.
Vad hade ni för tjänster i början?
Egentligen väldigt lik den vi har nu också. Okay. Det hette inte kvartersodling då.
Mm.
Nu heter det det. Men det är i princip samma sak. Vi erbjuder bostadsbolag, kommuner, fastighetsbolag att i sin tur erbjuda sina boende eller anställda eller vad det nu kan vara att skapa en trädgård tillsammans.
Okay.
Och vi får då betalt för det, men själva erbjudandet är gratis för deltagarna.
Mm.
Så att, och det är en viktig del att det är gratis just för att det ska vara lättillgängligt och låga trösklar.
Och, och på vilket sätt kommer den här typen av tjänsten förändra världen som du ville göra? Eller själva mission, Bodlas mission?
Ja, till en början var det ju väldigt intuitivt.
Mm.
Det här var någonting vi ville göra. Vi märkte att det behövdes både kunskap om odling men också förutsättningar att mötas. Men nu har vi ju lite mer på fötterna kring det och det har ju också varit väldigt mycket i ropet på sista tiden. Både biodiversitet i städer, ekosystemtjänster i städer och matberedskap är jättehett nu. Men också det här med ensamhet och hur hög andel, alltså enligt Folkhälsomyndigheten och SCB så är det 1 på 4 som känner sig ensamma. Och 1 på 6 som upplever att de inte har en enda nära vän.
Synd.
Det är så. Och koncentrationen är ännu högre i städer. För det här är hela Sverige.
Yeah.
Så att jag brukar säga att vi har inte ett färdigt koncept för vad en stad är.
Mm.
Vi kan tro att städer har funnits så länge och vi vet vad en stad är.
Mm.
Men i själva verket så finns det så otroligt mycket vi måste utveckla.
Yeah.
För att människor ska må bra.
Precis. Och staden också förändras. Vi vet hur städer beter sig, men ändå med tiden den förändras. Utmaningen som vi har nu kanske vi inte har haft innan, med teknologi och så. Så det, städerna växer alltid och förändras.
Ja.
Så vi har inte riktigt facit på allt.
Nej. Mm. Nej, och jag tänker att när industrialismen ökade på och städerna, det blev mer och mer urbanisering, då hade man ett typ av behov.
Yeah.
Och kanske var lite blind för vad man... Vilket barn man kastade ut med badvattnet.
Mm. Yeah.
Så. Men nu har vi ju erfarenhet och kan se hur människor liksom drabbas av att bo i städer. Och hur ensamheten ökar och hur vi tränger undan ekosystemen. Och så vi kan också ta hänsyn till det.
Yeah. Så Bodla, jobbar mer med den ekologiska och den sociala aspekten inom hållbarhet.
Yeah.
Mm. Kan du ta upp ett exempel? För jag har fler frågor om själva stadsodling och urban odling.
Mm.
Men ge oss ett exempelprojekt.
Ja, men om vi ska ta kvartersodling då.
Ja.
Så exempelvis då så ett av de första projekten som vi gjorde, det var med Stockholms hem i Hökarängen. Och där så startade vi en park, en matpark eller en stadsodling i en offentlig park. Och där var det väldigt högt engagemang redan kring hållbarhetsfrågor. Det ingick som en del av ett större projekt och folk i området var redan liksom med på noterna.
Okay.
Så där hade vi en grupp som var väldigt engagerad och som när vi jobbade där i 2 säsonger och sen efter det så släpper vi. Idén är ju någonstans lite grann som tandläkare att vi ska göra oss själva arbetslösa, att vi inte ska behövas hela tiden.
Okay.
Den här gruppen gick vidare och så sökte de upp inriktningar och intressen som de hade för trädgården och har liksom fortsatt skapa den. Så det var ett väldigt roligt projekt på det sättet. Dels för att det var så tidigt för oss och sen så för att det fick den farten.
Precis. Men vad gör ni mer fysiskt? Ni kommer, ni har haft kontakt med Stockholms hem och sen kommer ni till platsen.
Mm.
Vad gör ni?
Så Stockholms hem har då bjudit in alla sina boende eller erbjudit möjligheten att träffas. Vi ordnar ett uppstartsmöte, tar reda på vad folk är intresserade av inom odling, om man vill odla tillsammans eller om man vill odla på sin balkong eller om man vill, vad man vill göra.
Mer generellt om odling.
Ja, och så utifrån det så kan det bli så att vi gör olika grupper.
Mm.
Eller så kan det vara så att vi säger att, som i det här fallet blev det så att Bodla tar hand om den gruppen som vill odla på offentlig miljö. Medan Stockholmshem tog hand om de som ville jobba mer småskaligt och bara få hjälp att få till sina balkonger.
Okay.
Och sen så designar vi platsen tillsammans.
Mm.
Och det har sina rötter med hur jag har jobbat tidigare med design.
Mm.
Att jobba med brukardeltagande processer och sådär. Så vi formger platsen tillsammans och anlägger den tillsammans. Och beroende på grupp så tar vi in mer eller mindre hjälp.
Mm.
Om vi har en grupp med bara pensionärer, då är det mycket begärt att de ska släpa några ton jord.
Mm.
Då kommer bodla med mer personal.
Yeah.
Men om det är väldigt entusiastiska och liksom kraftfulla människor, då...
Hur själva formgivningsprocessen? Är det mer kvadratisk lador eller hur är själva...
Vi brukar börja med att mötas på den tilltänkta platsen.
Mm.
Och så blir den första frågan, är det här en bra plats?
Okay.
För att ibland så har grannarna koll på saker som bostadsbolagen eller kommunerna inte har koll på.
Okay.
Så här, nej, men det här är dåligt för här har vi alltid den här typen av lek eller träff. Eller vad det är. Men det första vi gör är att vi bestämmer oss för en plats. Mm. Och sen så beskriver Bodla begränsningarna för den platsen. Tänk på det här trädet, vi kommer inte kunna odla någonting här för det blir skugga. Eller tänk på den här detaljen.
Vad brukar platsen vara? Är det närhet, alltså i bostadsgården eller någonstans i närheten?
Om det är bostadsbolag så är det oftast på deras mark och då är det oftast väldigt bostadsnära.
Ja, okay.
För de har ju oftast inte så mycket mark.
Ja.
Är det kommunalt så kan det vara var som helst i kommunens områden som är liksom odlingsbart.
Ja.
Det är viktigt att det finns vatten och det är förvånansvärt något, alltså det måste vi påminna om och det tycker jag är roligt. Ja, men det är fascinerande vad lätt det är att glömma.
Eller hur?
Man tänker så här, åh, här var det fint med en
trädgård. Men vatten är mer som alltså, kran och system och så eller hur?
Vad det kan ju vara olika. Har vi en sjö som vi får ta vatten ur, ja men då kan ju det vara en lösning.
Okay.
Eller har vi en vattenpost vi kan sätta dit?
Mm.
Men ganska ofta så blir lösningen åtminstone till en början att man har en vattentank tills kommunen eller bolaget löser. Har hunnit lösa det. Liksom.
Men det är...
Vatten glöms bort. Och det är, jag tror att det är så...
Alltså basic.
Basic. Och när man inte jobbar kanske med trädgård eller så tänker man ju inte på vad det är som krävs för att någonting ska fungera.
Ja.
Så man bara, det vore fint med trädgård.
Okay,
ja, men det löser sig alltid.
Yeah,
men
sen så en plats?
Ja, vi har en plats. Yeah. Det finns vatten. Och då ber vi alla deltagare att skissa sin dröm.
Alltså dröm eller dröm inom odling?
Drömträdgård. Inte att de drömde något den natten, utan drömträdgård. Hur skulle de vilja ha det? Och då har de ju fått våra ramar. Då vet de, vi kanske också har berättat att det inte är möjligt att anlägga en fontän. Eller, alltså, de har fått någon form av så här budgetram. Eller så. Och utifrån de skisserna så gör någon på Bodla, oftast jag, ett förslag.
Okej. Okay. Hur brukar vara detaljnivå på skissen? Är det något mer realistiskt eller mer...
Alltså det är väldigt olika. Folk har ju så olika relation till, för det första, att rita.
Mm.
Och för det andra, olika kunskapsnivåer. Så någon kanske har varit kolonist i 30 år och vet exakt hur mycket plats saker tar och sådär.
Wow.
Medan någon ritar en streck gubbe och fem morötter i samma storlek som gubben. Alltså det kan vara väldigt olika. Men då får man ju fram att den vill odla morötter.
Exakt.
Så att det är liksom,
med andra ord.
Och vissa skriver punkter för att de får panik när vi säger att man ska rita något. Så att det är olika.
Så ni tar hem ritningar och texter från boende.
Ja.
Och vad gör ni?
Då gör vi en sammanställning. Så då går vi igenom alla ritningar och så tittar vi så här, ja men 10 personer vill ha morötter, 10 personer vill ha tomater, för det brukar alltid vara en 7-8 grödor som alla har gemensamt.
Okay.
Så då vet vi så här, de här grödorna ska vi klustra så vi kan odla dem i lite större skala.
Okay.
Och sen så är det någon som vill ha blommor och sen så är det någon som önskar sig ett träd och sen är det någon som bla bla bla. Så då så plockar vi upp och någon har en formidé. Någon vill kanske ha en portal eller någon vill ha en. Så då liksom ser vi till att alla känner igen sig i slutförslaget.
Okej.
Okay. Även om det inte är exakt det man själv ritade, så kan man hitta sina tomater och man kan hitta sin portal. Eller. Och så presenterar vi det. Och du brukar faktiskt gå igenom med väldigt små justeringar.
Okej, okay, fint.
Så att det är väldigt roligt.
Ja, men är det så att folk delar på ytor eller var och en har sin egen yta i den stora trädgården?
Vi brukar uppmuntra folk att dela därför att det blir ett bättre engagemang om man tar hand om något större än om alla har sin lilla fläck.
Yeah.
För då brukar det tendera att bli ganska fult runt omkring och det blir liksom inte riktigt. Men vi har nog hittat en balans där vi har en privat liten låda och sen större gemensamt. Därför att människor har ett behov av att få uttrycka sitt eget
också,
och vårda sitt eget. Mm. Så att ofta nu för tiden så är det liksom en liten låda och sen en större gemensam yta. Och sen kan det också bero på ålder på deltagare.
Okay.
Om man är många äldre och kanske tycker att det är svårt att odla direkt i marken, då är upphöjda lådor mycket bättre. Och sådär. Så det beror på.
Ja. Och jag har inte så mycket kunskap inom odling och så. Hur stora ytor behöver typ om man vill odla tomater, morötter? Pratar vi om stora eller
alltså,
kartong?
Det är ju så att om du vill vara självförsörjande, då behöver du ju...
Den kommer liksom. Vi till. Ja.
Men i det här fallet så handlar det ju mer om att få ut några kilo var av grönsaker generellt.
Yeah.
Och att mötas och att lära sig. Okay. Och de flesta är väldigt nöjda med att få en zucchini skörd en liksom så att jag har faktiskt inte snitt per deltagare men en sån här stadsträdgård som vi gör är runt 100 kvadrat.
Okay.
Så att de är ju små liksom. Och vi brukar börja där också därför att sen kan man se om den här gruppen är så kompetent, har så mycket tid och så att det finns möjlighet att öka på. Men ganska ofta så märker vi att runt 100 kvadrat är rimligt därför att några faller ifrån, några kommer till.
Ja.
Det håller på att röra på sig. Så att,
har ni kört, vad är er rekord i yta? Har du någon siffra?
Nej, men jag skulle tro att för kvartersodling så är det, jag har faktiskt aldrig riktigt kollat vilken som är störst. Men jag skulle tro att det första projektet i Fagerviksparken med Stockholmshem, det var nog faktiskt störst till ytan. Och där skulle jag nog uppskatta att det var runt 300 kvadrat. Men sen när det har blivit lite mer standardiserat så skulle jag säga att den största är runt 150 kanske.
Okej. Okay. Så tillbaka till processen. Ni ritar, ni tar fram förslag och ni börjar beställa material för att bygga.
Mm.
För att ni gör det själv också, eller hur? Ni beställer inte färdigbyggda. Eller hur ser det ut?
Nej, vi skulle kunna göra det.
Mm.
Det beror lite på nivån som bostadsbolaget eller kommunen vill hålla det på.
Mm.
Om man säger att det finns ett krav eller ett önskemål från landskapsarkitekt att det ska se ut på ett visst sätt, då behöver vi göra en mycket större typ av anläggningsarbete.
Yeah.
Och då blir det ofta i sådana fall i samarbete med dem.
Mm.
Men den vanligaste nivån, det är att vi gör det tillsammans med deltagarna.
Okay.
Och då blir det att vi kör skottkärror, vi anlägger, vi gräver upp gräsmattan. Det blir fortfarande väldigt fint och väldigt sammanhållet, men det blir mer på den nivån där vi sätter upp sådana här kastanjestaket själva. Alltså, det blir på en enklare nivå.
Det, där händer också mycket social interaktion.
Det är det.
Vilket är också poängen av hela Budla.
Alltså, vi märker totalt att de som har varit med och anlagt har en mycket starkare känsla för platsen och för varandra.
Ja, ja.
Så att även när vi har haft fantastiska personer med rullatorer som inte kan göra så mycket tungt, men de har varit där, de har kört säckar på sin rullator.
Fint.
De har liksom, då är de mycket gladare och mycket mera med.
Ja, ja.
Så det betyder mycket.
Mm. Och vi pratar mycket om det här ägandeskap.
Ja.
Ownership.
Ja.
Sen ni börjar, när ni har byggt platsen, ni börjar själva säsongen, eller hur?
Mm.
Brukar det vara någon specifik månad eller månader?
Alltså, vi brukar väl börja det här gemensamma liksom processen i februari-mars.
Ja.
Och sen så börjar, sen håller vi ju, oftast ser uppdraget ut så att vi har då kommer regelbundet och håller kurser.
Okay.
En gång i veckan oftast. Och då till en början så handlar ju det om förodling och vad folk kan göra själva hemma för att driva upp plantor.
Okay.
Men vi träffas och så får de fröer och små krukor och grejer och så driver de upp saker. Och sen så är det ju dags att börja plantera ut någon gång i maj beroende på vädret.
Mm.
Så att processen eller själva odlingen kanske börjar i slutet av mars, början av april, beroende på.
Ja. Och kommer ni varje vecka?
Oftast.
Oftast, ja. Och det är mer typ av, ni undervisar hur man gör och ger kunskap och så.
Och det där är ju, ibland så finns det jätteduktiga personer med.
Mm.
Då blir det mer som en studiecirkel.
Okay.
För att det är ju också ett sätt att öka på engagemanget, att man får dela med sig av den kunskap man har. Men ibland så är alla nybörjare. Och då blir det ju liksom mer av att vi lär ut. Men vi håller en rytm. Och, och vi håller liksom i taktpinnen för att säga att nu behöver vi gå igenom det här.
Mm.
Och sen kan vi då så här släppa in, ja men Olle här är ju jätteduktig på majs och då får han berätta hur han...
Precis. Och hur länge fortsätter ni för att... Som du vet, som arkitekt eller stadsplanerare, man gör sitt projekt och sen lämnar man det vidare.
Mm.
Är ni kvar hela tiden eller lämnar ni projektet vidare till någon?
Alltså, tanken är ju att vi ska kunna lämna det vidare. Och det beror alltid på, varje kvarter har sin egen kultur.
Ja.
Så det beror på vilka som råkar bo där, hur engagemanget ser ut, möjligheterna. Så att på flera platser har vi lämnat och så går de vidare själva. Och på några platser där vi har varit har vi i princip behövt börja om från noll varje säsong.
Okay.
Därför att det är hög utflyttning eller och då är det ju upp till kunden att bestämma att så här, men det är värt att fortsätta, vi vill ändå att ni fortsätter, vi vet att ni får börja om från noll varje år, men det är ändå värt det för att vi ser att det är mindre förstörelse i området, det är ökad trivsel, det är vad det nu,
fint,
ofta är det ju de konsekvenserna som bostadsbolagen ser först.
Mm.
Att de får färre utflyttningar och att det blir mindre skadegörelse och mindre skräp.
Ja, och när ni lämnar blir det mer till boende eller bolaget. Vem tar hand? Vem driftar?
Det är också lite olika beroende på område. För ibland så finns det anställd ute personal.
Mm.
Och då kan de vara mer som en stödjande funktion. Ibland är ju det helt utlämnat på entreprenad och det inte riktigt finns. Mm. Så då hänger det kanske på att gruppen själva är mer självgående. Så att det där är alltid en dialog med gruppen. kunden
yeah.
och liksom hitta formen. Ibland så vill kunden att gruppen ordnar en förening.
Okay,
Ibland så räcker det med en löst sammansatt grupp. Liksom.
Yeah.
Så att det är lite olika.
Mm. Du nämnde skadegörelse. Det är många fastighetsbolag och kommuner som är rädda och har såna installera sån här typ av infrastruktur.
Mm.
Det kanske inte bara odlings eller kvartersodling med annat, med bänkbord, pingisbord.
Absolut.
Och så, för de är så oroliga att det här kommer bli skadat.
Mm.
Vad är dina reflektioner från erfarenhet?
Att det är mycket mindre skadegörelse än vad vi trodde att det skulle vara.
Mm.
Vi får alltid den frågan. Vi får alltid många som är oroliga. Också av liksom blivande deltagare som är så här, men är det värt för mig att engagera mig eller kommer jag bara vandaliseras? Men vi har faktiskt väldigt få erfarenheter av att det har blivit mycket förstörelse. Okay. Det händer, jag skulle säga att varje trädgård drabbas någon gång av att någon snor tomaterna eller att någon tar med sig rödbetor hem.
Okay.
Eller liksom tjuvskördar.
Yeah, yeah.
Men inte på en sån skala att de deltagarna tappar engagemanget.
Mm.
Det är också det att vi förvarnar ju. Vi säger ju att vi kommer odla i offentlig miljö.
Yeah.
En viss procent kommer försvinna. liksom. Yeah. Så att det finns en mental förberedelse för det också.
Ah.
Men sen händer det ju någon enstaka gång att man råkar ut för att någon i området mår väldigt dåligt och sysslar med vandalisering på något sätt. Så. Och det kan ju vara väldigt tufft.
Ja.
Men det är inte vår liksom generella erfarenhet.
Ja. Har det hänt något katastrofalt? Om du minns något intressant. Inte intressant, men något som...
Katastrofalt? Ja, alltså det har väl mest... Och i sådana fall så har det att göra med psykisk ohälsa.
Mm.
Att det har varit någon som mår dåligt. Okay. Som gör någonting.
Ja.
Men det är inte... Vad ska man säga? Det är inte signifikativt. Mm. Det är inte liksom.
Det är inte så att du vaknar och hela odlingsyta är uppbränd och inget där längre och så.
Nej.
Det är inte på den här nivån.
Det är aldrig. Vem vet?
Ja.
Ja, nej, det har aldrig hänt.
Mm, mm.
Nej, men det är mer i sådana fall att någon har mått dåligt och grävt upp en rabatt i ren frustration.
Mm.
Eller någon har tagit vattenslangen och vattnat fasaden mer än rabatten.
Ja.
Men ingenting som har blivit bestående eller liksom.
Ja. Vad ser du i åldermässigt? Är det mer vuxna som gör det, äldre, inte vuxna, vad ser man, medelålder?
Mm.
Alla är vuxna typ. Men alltså barn, ungdomar, medelålder, sen äldre. Vilken grupp?
Jag skulle säga, vi har faktiskt inte riktigt några exakta siffror, men vi kan ju se att de flesta är, skulle jag säga, 50 år och uppåt, eller mellan 5 och 10.
Okay.
Så det är ganska många barn som kommer, som barn som leker i utemiljön, som kommer och är nyfikna och vill vara med.
Mm.
Och också barn som får godkänt att vara ute, för att de kommer till oss.
Yeah.
Och sen så är det, jag tror att man kan dra slutsatsen att personer som inte längre har små barn hemma, de har en annan tids liksom möjlighet att engagera sig.
Mm.
Men vi har även barnfamiljer. Vi har även, särskilt i ett kvarter så har vi framförallt småbarnsföräldrar som kommer och som kommer med sina barn.
Fint.
Så att det kan också vara väldigt olika. Mm.
För vi på ett av Stockholms hem-projekt, det var där också vi träffades.
Mm.
Det var många barn.
Mm.
Och det var jättefint att se barnen så engagerade och visade hur man odlar och så. Det var jättefint.
Mm. Det är ofta, alltså barnen kommer fram och det här är liksom vårt första uppdrag som vi gjorde 2012, där vi insåg att barnen inte kunde något, var ju just ett sånt uppdrag där vi fick varningar från de vuxna att ni kommer inte kunna göra någonting här för barnen bara förstör och de där föräldrarna har inte koll på sina ungar och de där föräldrarna, det var så mycket liksom hostility, vad säger man. Och sen när vi väl drog igång så var ungarna jätteengagerade och då kom de vuxna och var så här, men har aldrig sett barnen bidra på det här sättet. Och då blir det så, nej, men de har ju aldrig fått chansen.
Exakt.
Det enda de får höra, det är spela inte boll här, väsnas inte. Mm. Och sen från andra hållet, gå inte för långt bort. Du måste höra när jag ropar, typ så. Ja. Så att de är ju rätt klämda.
Mm.
Och så plötsligt så händer det någonting där de får vara med och de får engagera sig. Och...
för plats, ja. Ansvar, ja. Lära sig, ja. Respekterade.
Och de älskar när vi ska vattna. Då är det liksom, då gäller det att ha så många små vattenkannor som helst. För det finns ingen hejd på. Man får liksom inte bränna allt på en gång genom att ha en stor vattenkanna. Utan man måste ha såna pyttesmå så att de måste springa många gånger. Det är liksom, det är det bästa.
Och Agnes, om vi zoomar ut. Och titta på det här stadsodling.
Mm.
För nu är det mycket, den är supertrendig.
Mm.
Globalt också. Mm. Många av stadsutvecklingsprojekt, urban odling eller urban farming och så. Först jag vill fråga dig, hur mycket mat kan man odla på sådana här typer av uppdrag?
Alltså, om man är proffs, vilket ju är lite oschysst att jämföra med, men om vi jämför, Bodla finns både som ett företag och som en ideell förening.
Mm.
Och inom den ideella föreningen så har vi en egen grönsaksodling.
Okay.
Och där har vi 300 kvadrat odling som vi odlar högintensivt. Och där får vi ut 1,2 ton ungefär på 300 kvadrat.
Wow.
Så det är extremt effektivt.
Okay.
Så om man säger potentialen är ju att vi kan få ut ganska mycket mat. Men det är ju inte riktigt relevant eftersom att de vi odlar inte är professionella och inte har möjligheten till den typen av disciplin och sådär. Mm. Så det vi får ut på 150 kvadrat när amatörer odlar, inte för att vi någonsin har mätt, för vi är ju inte där med vågen varje gång någon tar en tomat. Men där skulle jag säga att det kanske handlar om, jag vet inte, 300 kilo eller någonting sånt.
Eller vad är 300 kilo? Om du kan, if you can make it simple for me. Hur mycket behöver jag för att överleva?
Ja, men man brukar säga att en person i Sverige, eller en person globalt har tillgång till 2000 kvadratmeter odlingsmark.
Mm.
Det är det som finns globalt sett per person.
Okay.
Och därför så ska vi klara oss på det.
Mm.
Och då kan man ju konstatera att en människa kan odla för sin försörjning på de kvadraten eller till och med på mindre än så. Men det hänger ju på också hur duktig man är. Men att stadsodling, för en av våra kärnfrågor är ju beredskap. Att vi ska kunna ha odling i stadsmiljö för... Det är bra socialt, men det är bra för många saker, bland annat beredskap.
Yeah.
Och då är ju poängen att ju fler som kan odla, desto mer mat kan vi odla. Och ju fler platser vi kan odla på i städer, desto bättre för beredskapen.
Yeah.
Så att man kan ju få ut... Det är liksom olika siffror beroende på hur man räknar. En siffra har länge legat på 10% av en mattallrik skulle vi kunna odla i staden.
10%?
Ja.
Okay.
Men nu när dels teknikerna har utvecklats med no-dig och intensiv market gardening, alla de här olika begreppen, och vi kan komplettera med inomhusodling och sådär, så är den procenten, det finns de som hävdar att vi skulle kunna odla till 50%. Och
wow.
Så det där är lite svårt och det beror på... Yeah.
Det beror på också vad är det för mattallrik man...
Ja, vilken tallrik man vill ha. Men oavsett så tänker jag att i beredskapssituation, om vi säger att vi är konservativa och säger att vi kan hålla oss på 10%, om det plötsligt händer en kris och vi har svårt att få in mat till staden, så kommer man ju vara otroligt tacksam för de här 10%.
Ja, tills man löser.
Säg att vi plötsligt får problem och vi bara kan få ut hälften av vad vi brukar få ut från liksom statens hjälp eller vad det nu är.
Yeah.
Så har vi en vill du hellre ha en tallrik med 50% eller med 60%? Alltså,
exakt.
Det gör ju skillnad. Och om man då räknar på 20%, då börjar det verkligen bli relevant.
Yeah. Så en kvarter kan, eller man kan bli självförsörjande om man har professionella personer som odlar typ på heltid och en yta. Så det går.
Jag skulle inte säga att vi kan bli självförsörjande.
Ah, okay.
Men vi kan ha otroligt mycket närmare självförsörjning än vad vi...
Yeah.
Alltså om man tittar på vad en stad som Stockholm skulle behöva för ytor för att vara självförsörjande, då behöver Stockholm vara mycket glesare. Alltså det behövs stora ytor.
Yeah.
Vi behöver jordbruket. Vi behöver den liksom storskaliga... Eller jag förespråkar gärna småskalighet, men fortfarande på stora ytor.
Yeah.
Men den behövs verkligen.
Mm. Så den ger något procent. Det är inte bara dekoration. För jag har sett den som en dekoration i olika stadsutvecklingsprojekt när jag läser om. Det kanske är mest internationellt att här har vi urban farming.
Mm.
Men jag ser den mer som dekoration här. För det är mer som en social mötesplats än att odla mat på riktigt.
Mm. Det som vi vill lyfta, det är ju stadsodlingens sammansatta potential.
Mm.
Det kan bli en faktor för beredskap.
Yeah.
Det är en faktor för sociala möten, mental hälsa, välbefinnande. Yeah. Det är en faktor för biologisk mångfald, ekosystemtjänster, beroende på hur man designar det. Mm. Men ja. Där om vi blir duktiga på att planera för stadsodling i marken, så ökar vi förutsättningarna för att när det behövs så kan vi koncentrera oss på att det ska vara grönsaker här. När det inte behövs, då kan vi ha en lägre andel grönsaker och fler mötes, liksom, sittplatser och några blommor. Liksom. Mm. Men att,
mer flexibel.
Att det är flexibelt.
Ja.
Och det är ju någonting, ett av de allra mest fantastiska citat från en av våra deltagare har ju varit att de odlade, vi lärde upp dem från noll, hon kunde ingenting när vi började, hon deltog med sin familj och vi grävde upp 100 kvadratmeter på en gräsmatta som kanske var 700 kvadratmeter.
Okay.
Och hon sa i slutet av säsongen att det är så fantastiskt, för nu har vi lärt oss att odla så att vi, om det behövs, kan lära våra grannar att odla upp hela den här gräsmattan.
Wow.
Och det är det som är så coolt.
Yeah.
Alltså, ser vi till att den här kunskapen finns så kan man också lära varandra.
Yeah, yeah.
Så det är det som är vårat mål.
Vad ser du? Nu har du jobbat med Bodla, hur många år? Mer än 10 år, eller hur?
Ja, 12.
12 år.
Mm.
Ser du att vara stadsplanering eller detaljplaner är gjorda för att odla?
Nej, det finns ju så många liksom intressen som kämpar om ytorna.
Yeah.
Och om man säger parkmiljöerna tar stryk, det bebyggs i grönområden och ganska ofta så är ju gårdar kanske inte har ett odlingsdjup. Alltså man har inte en jordvolym som uppmuntrar egentligen till odling särskilt mycket. Det finns en massa saker som kan förbättras.
Yeah.
Och som jag verkligen, verkligen hoppas att man blir mer medveten om den här beredskapspotentialen och ja, men alla potentialer.
Exakt.
Men just nu är ju beredskap så himla aktuellt. Mm. Liksom.
Men är det komplicerat? Alltså förutsättningar för att du nämnde det här djupet och så. Det är kanske för komplicerat så folk skippar den redan i planering.
Nej, det är inte alls komplicerat. Alltså om man får vara lite raljant.
Yeah.
Det är klart att det finns en kostnad kopplad till det. Att börja tänka om, alltså den omställningen i huvudet är ju tar tid och är en liten kostnad. Och sen så att faktiskt få dit odlingsförutsättningarna kommer ju vara en kostnad. Men egentligen så är det inte, behöver det inte vara så mycket mer kostsamt än att göra det man gör idag. Och jag tror att i många fall skulle det också kunna vara billigare och framförallt bättre. Så.
Yeah.
Men det krävs ju en analys av liksom, ja men allt det här från jaha okej, här har vi bjälklag och de ska vara någonting och gården ligger på ett bjälklag, hur gör man, alltså det finns ju saker att tänka på.
Ja, för nu när vi bygger så mycket tätt, alla andra typer av funktioner flyttar vi upp på tak.
Mm.
Funkar det också att ha typ odla konceptet på tak?
Ja. Alltså det är klart att det funkar. Man kan odla på tak, det vet vi ju. Det finns ju fantastiska förföriska foton från takodlingar runt om i världen.
Ja.
Men jag skulle vilja säga att det är en möjlighet och jag tycker att vi ska göra det mer. Men det som egentligen är målet, det är att få ett hållbarare ekosystem även i städer.
Mm.
Och då är ju odling i mark och liksom kontakt med grundvatten, liksom cirkulära flöden och också en väldigt viktig del. Och därför så försöker vi alltid uppmuntra till att försöka möjliggöra det i markplanet. Det är också bättre ur en social hållbarhetsperspektiv därför att man har tillgång på ett annat sätt.
Yeah.
Sen kan det i vissa lägen vara att målet är att få just de boende i just det här huset att mötas. Och då kanske taket är ett bra alternativ.
Yeah.
Men som en helhet så tycker jag att det är bättre i marken.
Yeah. Och vad har ni för utmaningar när ni startar ett Budla-projekt? Vad är de typiska utmaningar som ni träffar?
Alltså nu skulle jag säga att vi är ganska inkörda och det rullar på ganska bra. Men,
knock on wood.
Precis, knock on wood. Vad är utmaningarna? Ja, men en typ av utmaning är ju när vi kommer in, när vi får en förfrågan från en potentiell kund och kunden vet inte så mycket som odling om odling och har tänkt sig en plats. Och så visar det sig att den platsen varken har solljus, vatten eller jordmån.
Okay.
Och det, allt det där går ju att lösa, men det är en utmaning.
Mm.
Eller ja, solen är lite svårare att lösa. men man kan anpassa, men man kan hitta.
Yeah.
Liksom. Så det är en typ av fråga.
Mm.
Och den tar vi tag i då. Vad är det mer vi har? Ja. Alltså det är gruppdynamik. Det är liksom allt ifrån hur gruppen på just den här platsen mår och vilka som engagerar sig och så. Men det är ju också sånt som vi löser efterhand och sådär. Och det finns också med i våran projekt liksom grundstruktur att om vi finns för att om allt engagemang går ju i vågor.
Yeah.
Och om det är så att vi når en dal i engagemang i något projekt, så är vi också där för att kunna avsluta ett projekt på ett bra sätt.
Precis.
För att det är ofta det som bostadsbolag och så är frustrerade över, att de får en massa frågor från folk som vill odla, de hör av sig och de vill komma igång och så kommer de igång och så odlar de och sen flyttar de.
Ah.
Och så står det. Och så måste de...
Yeah.
Det liksom finns också i själva erbjudandet att vi kan vara med när det händer.
Har du parallella projekt eller kör du en i taget?
Nej, vi har parallella.
Parallella, okej. Okay. Intressant. Och, så varje kvarter har sin egen gemensam berättelse och personer?
Ja,
och...
det blir väldigt, väldigt tydligt att det är... vi jobbar ju väldigt mycket i förortsområden. Mm. Och då blir det också tydligt så här, aha, men här är det många latinos. Då blir det en viss typ av odling.
Ja.
Liksom, aha, här är någonting annat. Då, då finns det ett annat typ av engagemang. Så det är också roligt hur det blir, men även inom, alltså även om du råkar bo en koncentration av någon viss kultur på ett ställe, så mellan de kvarteren så kommer stämningen också vara olika.
Ja.
Så att det är väldigt, den här första processen när man lär känna en plats och en grupp är väldigt spännande.
Ja, ja. För det är kanske mycket nytt varje kvarter.
Ja.
Varje kvart har sin egen story.
Ja.
Mm. Och Agnes, du är inredningsarkitekt.
Mm.
Jobbar också mycket med utformningen.
Mm.
Vill passa på att fråga dig. Om vi pratar om en park. Mm. En allmän plats.
Mm.
Var ska de här ytor utrymma för funktioner?
Mm.
Vi vill få mer inspiration. Det är många som lyssnar på oss som jobbar med de här typer av gestaltning.
Ja, men alltså, det självklara svaret från min sida kommer ju vara att jag tycker att det ska finnas någon form av inbjudan för de som bor i området att vara med och skapa en stadsodling. Men utöver det, men det är en jätteviktig fråga och jag tycker verkligen att vi ska tänka liksom med deltagande processer och öppna upp för sådana möjligheter i park. Jag tycker att alla parkförvaltningar ska ha en anställd trädgårdsmästare som uppmuntrar som inte blir ledsen när någon vill göra någonting, utan som blir glad när någon vill göra någonting. Men sen så tänker jag också mycket på det här jag var med i en arkitektworkshop i Arizona för massa år sedan. Mm. Och där var det då en arkitekt som drev det här som sa att han försöker alltid anlägga gräsmattor i sina projekt därför att människor slappnar av,
okay,
när de ser gräsytor. Mm. Och det där tycker jag är superintressant, för dels så håller jag med.
Mm.
Kommer man till en park, har man kämpat runt i en stad hela dagen och så kommer man till en park och så finns det en stor gräsmatta.
Ja.
Det är någonting i en,
det är sant,
som slappnar av.
Det är sant.
Och man får någon slags, i alla fall om det är bra väder, så får man någon slags drift att så här, kasta sig ner.
Yeah.
Så. Och det här är inte mitt expertområde, men jag gissar att vi har någon väldigt så primal instinkt. Mm. Att när vi har öppna ytor så kan vi slappna av, för då ser vi lejonen på långt håll. Liksom. Något sånt, jag vet inte. Men så jag tänker att vi behöver ha platser med öppna ytor.
Mm.
Sen så finns det ju den här balansen då mellan att vi har så mycket gräsmattor och att låta dem växa upp och blomma och ja, allt det här. Som jag tror att nästan alla i vår bransch, liksom, inom stadsbyggnad, är rätt medvetna om vid det här
ja,
laget.
Ja.
Men sen så är det ju att ha en balans mellan vila, inbjuda till aktivitet och ekosystem. Så möjligheten att sprida kunskap genom parker.
Mm.
Det tycker jag är
yeah,
mer sånt.
Mm. Och när vi skissade på innehållet till det här avsnittet, du nämnde också djurs rättigheter.
Mm.
Jag tänkte, när jag läste den här frågan eller kommentaren, jag tänkte, vi har knappt plats till människor,
mm,
till barn. Så mm, hur får vi in mer plats ja, till djur?
Ja. Jag unnar mig att inte sitta på svaren. Nej, men jag tycker att det är en av de liksom klimatrörelser som ger mig mest hopp nu handlar ju om frågan om ekocid.
Mm.
Och att vi ska få in ekocidlagstiftning i vårat, ja, vad heter det, i våran lagbok på något sätt. Och med det i bakhuvudet så var jag ute och promenerade någon gång jag tror att det var i Liljeholmen och mötte en räv.
Okej.
Okay. Och så tänkte jag så här, men okej, ekocid. Städer har ju en enorm ekologisk potential, men städer är också det här liksom gamla uttrycket om att vara en parasit på jordskorpan. Att städer tränger undan ekosystem,
mm,
och att det är ett problem. Men okej, så då tränger vi undan djur. Men vad har djur för rättigheter? Alltså vad skulle hända? Nu tar vi hänsyn till vattensalamandrar och fladdermöss. Det är yeah, typ där som vi
typ,
så här,
yeah,
måste inventera och sådär. Men hur ser det ut med rävar och rådjur? Och om vi skulle tänka på dem som att de hade rättigheter, hur skulle vi tänka om kring hur vi bygger städer? Och det som jag tycker är det fina med det är ju att det går ofta hand i hand också vad människor mår bra av. Och det handlar ju såklart om sammanhängande grönområden och sånt här som yeah, vi också pratar om.
Mm.
Men jag har aldrig i alla fall hört det utifrån stadsdjurens rättigheter.
Nej.
Och jag tycker att vi kunde nog unna oss att se på saker och ting ur det perspektivet för att liksom hitta fler svar yeah, som skulle vara bra för fler.
Det är så intressant. Jag ska hitta någon, jag vet inte, organisation eller person som jobbar med den här frågan. Mm. För jag har aldrig sett eller hört något projekt som jobbar med fokus på djurs rättigheter eller så, inom stadsutveckling och så.
Jag stötte faktiskt på, för jag blev ju lite engagerad i det här, och så började jag googla.
Okay.
Och då hittade jag, nu hoppas jag att han blir glad och inte frustrerad, men jag hittade i alla fall en man som idag är någon form av professor på SLU. Han heter Marcus Hedblom.
Mm.
Och han har yttrat sig om djurs rättigheter.
Ah.
Och också större djurs rättigheter.
Okay.
Och stadsmiljö.
Mm.
Och jag skrev faktiskt till honom.
Okay.
Och frågade så här, hur ser det ut? Yeah. Vart finns det någon diskussion om det här? Eller finns det någon djupare? Liksom? Men han var tydligen på semester. Så han hade inte svarat.
Men han kommer få ett mejl från mig också. Okay. Kanske.
Ja, men okej. Okay. Hoppas han uppskattar det.
för jag tänker så här. Jag jobbar mycket med social hållbarhet. Och det som jag ser nu, att vi har knappt plats till människor att vara ute i staden. Det, allt blir tajtare och tajtare. Igår promenerade jag och jag såg också att det finns sån laddnings inte stationer, vad heter de?
Laddningsstolpar?
Inte, ja, typ stolpar, men de är stora boxar.
Aha, okay.
Och de har tagit halva av själva trottoaren. Jag bara,
De får.
Är det så vi utvecklar hållbara städer? Det är kanske bra ekologiskt, alltså menar mer hållbar energi och så, men samtidigt för den sociala delen, nu är det 50% mindre yta.
Rörelseyta.
Så nu och tänka att vi lägger till ett lager med djurs rättigheter på en sån stad.
Ja. Men jag tycker också, jag menar, en sak som jag tycker att vi har för snäv syn på kreativitet. Eller vi använder kreativitet för lite.
Mm.
Nu har jag ingen aning om vad det här var för låda eller hur den såg ut. Eller vad det
är
var
som en kylskåp.
Ja, det är som en kylskåp. Men tänk ifall den var liksom byggd som en backe upp och ner. Mm. Så att man kunde springa upp på den och springa ner på den. Alltså då hade det kunnat vara en yta som uppmuntrade till rörelse.
Ja, exakt.
Och det löser inte ekosystemfrågan. Men liksom.
Men at least något. Ja. Jag tänkte också, för den var som ett kylskåp.
Mm.
Och jag tänkte om man lägger ner den som blir som
en bänk. Ja, precis.
Ja, precis. Och vi kan bli mer kreativa.
Ja.
Och det är mycket inredning.
Ja,
eller produktdesign.
Ja. Ja, och liksom att om man säger att vi, det är väl det som också fascinerar mig med så brukardeltagande processer.
Mm.
Att en duktig formgivare, arkitekt, vad man nu har för profession, kan ju se värden i saker och förbättra idéer.
Mm.
Men om man släpper in fler att tänka i formgivningsprocessen så får man fler möjligheter och fler svar.
Mm.
Och det ger en rikare stad.
Exakt.
Och så beroende på vilka frågor man ställer, om det handlar om ekosystem eller om det handlar om sittplatser eller roliga rörelseuppmuntrande grejer, så kommer man få fler svar. Så tycker jag också att det är ett sätt att samtidigt göra medborgare mer, liksom känna en mer koppling till platsen där de bor.
Ja, exakt. För det var det jag tänkte på när jag såg laddningskylskåpet. Att jag tänkte, men tänk om då själva produktdesignare satt tillsammans med planerare och med inredningsarkitekt och med boende.
Mm.
Så de kanske kunde få något annat än ett kylskåp.
Ja.
Men sen jag förstår att de sparar mycket tid på att beställa färdiga produkter. Och det är så man löser problemet nu för tiden, unfortunately.
Men också att om man tänker så här, kört elbil runt i Europa och sett otroligt många olika typer av laddstolpar.
Ja.
Så kan man konstatera att några är vackrare än andra.
Of course.
Och det är ändå på en enorm skala.
Mm.
Så att om vi tänker att de här kylskåpen ska finnas i stor andel av världens städer.
Mm.
Så kan det ju vara värt att det finns tre olika utföranden som alla uppmuntrar olika typer av vad det nu är.
Mm. Tror du att det kommer att bli mer kreativa, intressanta laddningsstolpar? Som en del av
platsen. Alltså jag kan ju ingenting om laddstolppolitik.
Inte jag heller.
men jag tycker generellt så tyvärr så ser jag väl inte att den generella utvecklingen går emot att vi bjuder in mer och låter saker ta mer tid, för det tar ju mer tid.
Ja, ja.
Och att vi har ett mer tillåtande förhållande till vad slutprodukten får kosta. Mm. Nej, jag tror att det går åt fel håll. Men det finns möjligheter och vi borde ta dem.
Ja. Och tillbaka till Budla. Vad ser du fram emot i 2024? Är det något intressant som kommer hända? Samarbete, projekt?
Alltså just nu, som jag sa precis när jag kom in, så har det liksom, det bara bubblar nu.
Fint.
Så jag ser så mycket fram emot. Fint. Jag är både lite så nervös, för vi har inte fått svar på allt.
Okay.
Men jag är också väldigt, väldigt glad. Två stora saker är att vi har börjat arbeta med kvartersodling och Södertälje kommun, vilket är jättespännande.
Yeah.
Så vi kommer starta upp där. Och sen så har vi precis fått ja på en ansökan till ett projekt som Energimyndigheten har. Så vi kommer jobba tillsammans med Konstfack och ett gäng andra arkitektfirmor och titta på hur prepping liksom drivkraften kring prepping kan hjälpa till att utforma städer och boende framförallt.
Yeah.
Och då är ju såklart vårt perspektiv handlar ju om odling och det gröna och sådär. Yeah. Men det ser jag också jättemycket fram emot. Och sen så på föreningen så har vi saker på gång som framförallt handlar om ungdomar.
Yeah.
Och där vi tillsammans med företag som bryr sig om hur ungdomar, framförallt ungdomar i förorten, hur de har det, vad de har för förutsättningar och hur de kan komma in på en arbetsmarknad. Och också möta naturrelaterade frågor. Samverkar med oss för att skapa arbetstillfällen.
Fint. Det är mycket som händer.
Det är mycket som händer. Ja.
Hur många är ni i teamet?
Ja, det är en bra fråga. För det är vi trots allt ett säsongsföretag.
Ja.
Så här i lågsäsong så är vi 2-3 personer.
Okay.
Och i högsäsong så är vi beroende på uppdrag.
Mm.
Så är vi någonstans mellan 5 och 10. Mm.
Ja,
så.
Ja.
Så att det beror på. Och vi har det som är en liten utmaning nu, men jag känner mig ändå rätt så cool. Men det är ju att vi har fått svar på saker rätt sent.
Okay.
Vilket ju blir spännande när man ska anställa.
Ja.
Men som tur var har vi en ganska bra kontaktnät vid det här laget. Mm. Och jag tror att det kommer inte vara det,
ja.
Jag är inte samlös.
Innan vi går till del 2, jag vill fråga dig. Hur gör vi när det är vinter och mörkt?
Ja. Där är det ju, det finns olika svar, eller man kan se det på olika sätt. Jag ser att det finns något otroligt fint i att processer får vila.
Mm.
Vi måste inte hålla på med allt hela tiden.
Mm.
Så ur deltagarnas perspektiv så kan det vara rätt skönt att de inte har en odling att sköta på vintertid, utan då kan de spela bandy istället. Men alltså, så här,
göra något annat.
Man gör något annat. Så där är det inget problem. Men ur ett matförsörjningsperspektiv så kan man ju säga att det vore väldigt spännande att utveckla mer växthuslösningar, mer kallodling, mer liksom bredda säsongen. Så det beror på lite vilket perspektiv man har.
Men det finns, man kan göra något under vinter också om man vill.
Ja, och det som vi ofta gör, det är ju att vi har mer undervisning.
Att
man träffas och lär sig. Och man håller liv i det sociala genom att ha ett sånt utbyte. Och sen så är man ännu mera pepp när våren kommer.
Ja, exakt. Laddad.
Så. Om man nu vill ha det året runt. Men ganska många är rätt nöjda också med att faktiskt gå ner i vila och göra någonting annat.
Men jag har lärt mig så mycket faktiskt. Så grymt jobbat.
Tack.
Hoppas att vi ser mer av era projekt. Ja, och det behövs.
Mm, det behövs.
Ja. Ska vi köra del 2?
Sure.
Redo?
Yes. Da-da-da.
Ja, exakt. Så del 2 handlar mer om personer bakom alla intressanta projekter som pratar om på del 1.
Mm.
Så ta oss tillbaka i tid. Berätta mer om dig, Agnes. Mm. Var är du uppväxt? Din barndom? Mm. Lite highlights om dig.
Jaha, ja. Jo, jag är uppvuxen på landet utanför Stockholm och hade en extremt vad säger man? Alltså det var en bondgård, så det var liksom hela den lantliga miljön.
Mm.
Men det var också nära Stockholm, så det fanns ganska många som arbetspendlade, så vi hade den typen av liksom yrkespersoner boende på gården. Yeah. Och det var också en del i Gröna vågen. Så det var ett stort kollektiv med alternativtänkande människor på den här gården.
Mm.
Och det var väldigt många av mina släktingar på den här gården, för att vi har rötter där.
Okay.
Så att det var extremt befolkat och rikt och mångsidigt.
Mm.
Så att jag tycker att det var en helt fantastisk uppväxt på det sättet att, jag menar, bara som exempel så hade vi en operasångare från Kanada som bodde här tillsammans med en bonde som skötte urtonkor, tillsammans med mina föräldrar som är akademiker, tillsammans med personer som, alltså så olika typer av människor som ändå möts.
Mm.
Så det var extremt rikt, väldigt, väldigt många barn. Mm. Och så. Och där har jag fortfarande, liksom, vi har fortfarande en koppling dit och är där ganska ofta. Så. Sen så, ja, flyttade in till stan, blev stockholmare, tyckte det var det coolaste i hela världen. Och,
när var det? När
jag var 10 när vi flyttade.
Till Stockholm?
Ja.
Okay.
Mm. Så att då var det ju precis i den där åldern när man börjar tycka att det är coolt.
Yeah.
Så jag var väldigt nöjd. Min lillebror var inte lika nöjd. han ville fortfarande liksom springa runt i skogen och härja.
Mm.
Men jag tror att det har liksom blivit den där, om man tittar nu på vad jag sysslar med, så är det ju mötet mellan stad och någonting som egentligen är landet. Alltså, ja,
exakt.
Som i alla fall kopplar till landet med. Så det har nog varit väldigt betydelsefullt.
Mm.
Och sen så var jag, jag gick på en skola där vi sysslade en del med teater och jag gjorde scenografi och liksom började den vandringen mot någonting konstnärligt utan att jag riktigt själv visste om det. För att då för tiden skulle jag bli något annat, men jag sysslade med scenografi och sen så började jag plugga i Uppsala och sysslade fortfarande med scenografi på hobbynivå tills jag satt på någon tenta någon gång och bara, vad håller jag på med? Jag lägger mycket mer.
Vad pluggade du?
Då läste jag sociologi.
Sociologi, ja.
Och bara så här, men jag lägger mycket mer energi på min hobby än på det här som jag borde, liksom.
Exakt.
Och då insåg jag att men nej, jag måste nog styra om vad jag sysslar med. Så då började jag söka mig till konstskolor istället.
Mm. Hoppade du av sociologi?
Jag gick enskilda kurser, så att det var inte att jag behövde hoppa av riktigt. Men jag bytte ju från en akademisk, den typen av akademisk bana till någonting annat.
Yeah.
Och började gå liksom grundläggande konstutbildning och en snickarutbildning.
Mm.
Så gick jag en snickarutbildning på Nyckelviksskolan.
Yeah.
Och det var då jag upptäckte att det inte bara är teaterrummet som intresserar mig, utan rumsligheter överhuvudtaget.
Ah.
Så då sökte jag till Konstfack.
Okay.
Så gick jag på Konstfack. Och sen så när jag hade gått klart där så undrade jag ett tag, varför gick jag där? Eftersom jag ville jobba med utemiljö. Men,
just det,
men,
för mer, den där var mer produkt.
Ja, alltså inomhus. Ja, alltså jag gick ju möbeldesign och inredningsarkitektur.
Ja, ja.
Men jag var nog inte riktigt den här typiska studenten. Jag var inte så intresserad av vilka som var de coolaste, bästa arkitekterna eller vilka som, du, jag hade gjorde inredningar täckta i bubbelplast. Alltså det var, fanns en annan konstnärlig inriktning samtidigt som jag kände att jag inte skulle bli konstnär, så att det var rätt förvirrat. Men så här i efterhand så kan jag konstatera att det handlade mer om att det jag lärde mig var kreativa processer och problemlösning.
Mm.
Och det har ju inte skadat att jag kan läsa ritningar. Alltså, så.
Mm.
Så att har varit jättevärdefullt att gå där. Men jag jobbar ju inte på det sättet.
Ja. Men fem år på Konstfack. Mm. Och sen fick examen. Mm. Sen du började undra varför har jag.
Precis. Nej, men det var ju, jag jobbade några år som inredningsarkitekt. Hade en byrå tillsammans med några vänner.
Mm.
Och skapade mig själv tillsammans med en annan grupp. Det här projektet i Moskva.
Ja, hur fick ni den eller ni bara?
Det var så att vi, min bror på den tiden, höll på att säga, han är fortfarande min bror.
Är det samma som du skulle äta frukost med?
Ja,
vi gör frukost. En sån shout-out.
Ja, shout-out till min bror.
Yeah.
han jobbade i Moskva då.
Okej. Okay. Mm.
Och hans dåvarande fru som är agronom,
hon
ville liksom, ja, men hon funderade på vad skulle motivera henne att göra någonting och inte bara vara medföljare.
Yeah.
Liksom. Så att hon började prata med mig och min man som också är arkitekt. Shoutout till honom. och vi började bolla drömprojekt och landade i att det som vi alla verkligen skulle vilja göra, det är att jobba med interaktivitet, miljöfrågor.
Mm.
Och hon, jag tror att det var hon, kläckte liksom idén om att jobba just att skapa ett science center i Moskva.
Mm.
Därför att i Moskva, ja, det är väldigt speciellt att prata om Ryssland just nu, men i så som jag känner och som jag tror är allmängiltigt, så respekten för vetenskap och intresset för vetenskap är mycket mer närvarande i vardagen på något vis. Samtidigt som hållbarhetsfrågor är helt frånvarande.
Yeah.
Så vi tyckte att just det här att skapa ett interaktivt museum där man får lära sig om hållbarhet och sådär.
Fint.
Skulle vara bra.
Yeah.
Och vi fick ju också finansiering på att utveckla det.
Yeah.
Så att vi jobbade med det i 2 år och det var då liksom träffade vi ju massa experter från hela världen kring hållbarhetsfrågor.
Wow.
Så att vi lärde oss väldigt mycket. Och det var det som gjorde att jag kände sen att jag var tvungen att ändra.
Ja, det var bara att hålla jag upp.
Ja, precis. Jag behövde göra någonting annat.
Ja.
Så kom det projektet till. Sen kom hela fastighetskrisen 2008 och det vi hade, hela konceptet blev aldrig byggt.
Okay.
Mm. Då lärde jag mig också att fritidsanläggningar är det första man drar ner på i en fastighetskris.
Ja.
Så att det,
tyvärr.
Ja, så är det.
Och det var så du började skissa på Bodla som företag.
Precis.
Mm. Agnes, vad brinner du för? Du gör mycket intressanta saker.
Alltså, jag har lyssnat på några av dina poddinslag här och jag funderat på, men vad är mitt svar på den frågan? Och det, menar, det finns ju mycket som man brinner för. Alltså jag gör det här jag gör och det måste man måste brinna för att skapa en marknad för en tjänst som aldrig har funnits.
No.
Så det är ju såklart ett slags svar. Men jag har nog också landat i att det jag faktiskt brinner för är i den här åldern, de senaste åren, bra samtal och bra möten.
Mm.
För att gemensamma nämnaren för mycket av det som jag gör handlar om att mötas och prata.
Mm.
Och jag älskar att fika med mina vänner. Jag tror att min version av paradiset skulle vara ett här evigt långbord där alla mina närmsta vänner sitter och jag kan dyka in och bara dyka in i samtalet när som helst.
Ah.
Det vore väl underbart.
Så fint.
Så att jag tror att det är där någonstans.
Så det är mer mötet mellan människor, interaktion mellan människor.
Mm. Ja.
Mm.
Och sen så blir ju liksom, för mig så är miljöfrågan, den är så grundläggande. Vi kan inte ha möten om vi inte har ett hållbart klimat.
Mm.
Så att den måste vi ju lösa. Men personligen så är min så här.
Ja. Var det tufft för dig att byta karriär, profil? Hur var själva transition? Det är kanske många från oss som lyssnar på dig kanske också ställer samma fråga till sig själva. Till oss själva att okej, jag kanske inte riktigt brinner för det här. Det är något annat som jag vill göra. Det är kanske det som jag gör nu har inte stor impact. Men man är fortfarande orolig och så.
Mm.
Hur var det för dig?
Alltså jag tror att man måste, ju mer man känner sig själv desto bättre. Så att om man vill åstadkomma en förändring men vet att man är nervös över de utmaningarna. Att man förebygger så mycket som möjligt.
Mm.
Medans jag har alltid varit en person som inte kan göra sånt som jag inte brinner för. Därför så har det aldrig varit ett problem.
Mm.
Jag åt nog gröt i 5 års tid.
Mm.
För att det tog tid att komma till en nivå där det fanns en inkomst.
Yeah.
Jag hade en man som var beredd att äta gröt. Eller alltså så. Mm. Vi var båda väldigt mycket i att vi uppstartsfas med företag. Och, så. Och vi kunde stå ut med det. Alltså hade vi inte kunnat det hade vi varit tvungna att designa livet på ett annat sätt.
Mm.
Och jag... Ja, men de val jag har gjort, alltså de här förändringarna att gå från Uppsala till konst, det var ju liksom en insikt som landade rätt plötsligt. Jag minns att jag typ samma dag ringde min pappa och var så här, du, jag tror att jag måste byta spår.
Okay.
Och han bara, ja, det låter klokt. Tack pappa för det.
Eller...
och liksom... Då gick det ganska fort.
Yeah.
Liksom. Då sökte inte jag några fler kurser till nästkommande termin. Utan då sökte jag konstskola. Mm. Alltså, och sen så att gå ut Konstfack och ha potentialen då att hitta ett jobb med ganska bra lön. till att istället sätta sig och bara nej, jag ska vara min egen från början, känna absolut ingenting, till att liksom jobba upp. Så jag tror att det som håller folk tillbaka väldigt mycket, det är väl just den här rädslan för att tappa ekonomi. Exakt, eller ja, liksom så. Och det är ju någonting som man får fundera på. Hur ska man lösa det?
Ja. Vad är du mest stolt över i det? Något som du har gjort?
Jag är nog mest stolt över, och det var faktiskt en kompis som sa till mig, det var inte ens jag själv som insett det, men hon sa att jag är så konsekvent och envis. Och hade jag inte varit det, så hade jag ju inte kunnat bygga Bodla. Alltså Bodla kommer ju aldrig och har aldrig fått något pris för att vara, vad heter det, gazeller. Utan vi är sniglar. Och jag tror att jag ska instifta ett snigelpris. För just det här att faktiskt ha uthållighet. Att utveckla någonting man tror på. Att bygga det på ett sätt så att både man själv och ens medarbetare mår bra. En plats inom situationstecken där människor vill vara. Och att göra det trots att ingen tror på en.
Eller hur?
Är väl det som jag måste vara stoltast över. Förutom mina barn, eller vad man nu ska säga.
Ja, ja, of course.
Men nu snackar vi yrke.
Ja, så det är mer själva skapandet av Bodla.
Ja.
Som du är mest stolt över.
Ja.
Och något som du inte riktigt samma stolthet. Något, jag vet inte, projekt eller något som du har gjort. Och om du går tillbaka i tiden, du kanske gör det annorlunda, bättre eller inte gör det alls.
Alltså, jag tror inte jag har något projekt som jag önskar att jag inte hade gjort eller någon form av sån som är. Men däremot så har jag och har fortfarande rätt svårt för att hålla kontakten med relationer. Alltså särskilt då professionellt pratar vi. Det tog mig många år att förstå värdet av att hålla kontakten med folk.
Ah.
Och det är ju paradoxalt med tanke på vad jag brinner för. Men det var faktiskt en rysk kollega i Moskva som var så otroligt duktig på att hålla kontakt och skapa relationer.
Hur?
Ja, men hon, det här bara med att trots ett hektiskt liv komma ihåg och skicka hälsningar till folk. Eller sådär, ja men jag reste förbi någonting häromdagen som fick mig att tänka på den här personen som jag lärde känna när vi jobbade tillsammans för 4 år sedan. Då skriver jag en liten hälsning.
Fint.
Alltså vad det nu kan vara.
Fint.
Att ta sig den tiden och göra det genuint. Och sådär, det har jag varit väldigt dålig på. Och det är inte så bra när man gör det som jag gör heller. Så att bli bättre på det.
Så nu är du mer aktiv och...
Jag är mer medveten, sen tycker jag fortfarande, och det brukar man väl säga i första steget. Så jag tycker att jag verkligen fortfarande kan bli bättre på det. Vardagen tenderar att ta över och man liksom så.
Ja, men det blir andra prio.
Det blir andra prio.
Och det var fint du nämnde när du ringde till din pappa och sa till honom att jag kommer hoppa av och börja på konst. Och han sa, ja men kör. För det är ofta man får inte så många sån här råd.
Nej.
I karriär eller livet eller så. I podden också, jag utforskar det här med ledarskap. Var det något råd, förutom den som du fick från din pappa, något ledarskapsråd som gav dig energi och satt dig på rätt spår som du sökte efter?
Alltså, jag är mer beredd på motsatsfrågan. Om det var något som jag inte tyckte om.
För den blir min andra fråga. Men vi kan nu kanske ta den.
Ja, jag funderar på ifall det spelar roll.
Nej, alltså, det spelar ingen roll.
Alltså stöd har ju alltid varit viktigt att känna. Och jag, liksom att pappa sa så där trots att vi kommer från en akademisk bakgrund och sådär. Var ju superviktigt. Och jag tycker inte, det kanske hänger ihop med dålig förmåga att skapa relationer eller hålla liv i relationer, men jag tycker inte att jag har liksom fått så jättemånga bra råd. Eller så är jag bara hemmablind. Jag vet inte. Men Däremot, om jag får ställa den andra frågan, så vet jag att jag i början av utvecklandet av Bola, vi vann en del priser och vi fick, en av de där priserna var att vi fick coaching.
Fint.
Och det var ur ett affärsperspektiv då som den här coachingen
mer,
var.
Okay.
Och då var det ständigt återkommande rådet var att smalna av.
Smalna?
Ja, att fokusera mer på en sak och sälja den.
Just det, jag hör den här mycket också. Ja. Att fokusera på en grej och bli bäst på den. Ja. Lite så.
Precis. Och det lät så otroligt logiskt då. Och jag var så otroligt frustrerad och ledsen över att jag aldrig lyckades med det. Och nu så här lite äldre, lite mera självinsikter och kunskaper, så blir det så himla tydligt för mig att råd måste vara baserade på vem det är man pratar med. Alltså att en rådgivare säger så till mig, det är ju bara utifrån en generell idé om hur man bygger affärsmodeller enligt normen. Men om jag inte är normativ och om min affärsidé inte är eller kommer fungera eller ska fungera som normen, utan det här är någonting nytt, då är också jag som ledare
exakt
någonting annat. Ja. Och därför så hade jag önskat att jag hade mött någon som kunde se det och säga att men du är den här typen av person. Du kommer alltid, verkar det som, ha ett helikopterperspektiv, breda idéer, många olika, liksom, min hjärna håller ju alltid på med problemlösning för alla typer av idéer som jag möter. Du måste bli bättre på att koppla ihop dig med personer som är bra på att fokusera. Så att när du har en idé som är livskraftig, låt den driva.
Ja, det är du som skapar nischen eller skapar den nya vägen.
Ja. Och så är det ju nu. Nu har jag liksom lärt mig att men nu håller Bodla har ju en bredd av grejer. Vi är till och med två organisationstyper. Och att samverka då med personer som kan driva de olika. Det rådet fick jag aldrig och det önskar jag att jag hade fått. Jag tror det är. Vi är så inkörda på ett sätt.
Exakt. By the book.
By the book.
Och det säkraste. Och när du brinner för så många grejer, hur håller du work-life balance? Eller vad är work-life balance för dig?
Ja. Alltså jag tänker också att en anledning till att jag blev egenföretagare har att göra med att jag ville kunna styra min tid. Sen som alla egenföretagare vet så är det inte så att man har så mycket tid. Men jag kunde åtminstone utan att behöva fråga någon om lov åka och hämta på dagis. Eller liksom leka med mina barn. Eller vara. Så att jag kunde vara närvarande. Men jag vet också att periodvis har det verkligen inte varit någon balans. Utan det har varit väldigt mycket jobb och kvällar och nätter och sådär. Men jag tror just det, att känna att jag åtminstone kan disponera timmarna. Har hjälpt balansen. Jag har kunnat laga middag, jag har kunnat så. Sen har jag nog alltid varit hyfsat bra på att ta pauser. Och det handlar nog om min drivkraft att mötas. Jag tar en paus och ringer en kompis.
Från jobbet när jag arbetar?
Ja. Jag liksom, hinner jag inte träffas så kan jag åtminstone ringa.
Okay.
Eller så. Lite sån, den typen av. Och sen har det hjälpt att min man också är egenföretagare. Alltså att han driver en arkitektbyrå och att vi vet. Vi har kunnat så här, give and take.
Fint. Så. Bra harmoni.
Ja, faktiskt.
Så du har inga exakta tider och så. Där slutar du jobba, här börjar det privata livet och så. Det är mer.
Apropå råd. Så ett till sånt där råd som man alltid hör. Och det kanske är relevant, jag vet inte. Men det är så här. Om du vill lyckas så ska du upp klockan 5 och då ska du jumpa och sen ska du yoga och sen ska du äta en juice och sen ska du liksom ha gjort ditten och datten innan dina anställda kommer in och sådär. Jag är helt värdelös chef i sådana fall. För min naturliga rytm är någonting annat.
Ja, precis, för vi är olika. Ja. Det är det jag tänker på. Att även om man får ett råd eller se någon annan som gör något. Men vi är olika, vi är inte samma, det är inte samma förutsättningar, det är inte samma kropp, det är inte samma bakgrund, det är inte samma jobb.
Nej.
Man kan bli inspirerad of course, men det betyder inte om jag kopierar den här personens livsstil kommer jag lyckas.
Nej. Och jag tänker att så här, det, mycket handlar om egentligen att vara tydlig. Mm. Så för mig till exempel, jag har lärt mig att min bästa arbetsrytm, det är att börja runt 8 hemma och läsa lite mail och ha någon aning om vad som har hänt på den fronten. Och sen kommer jag in till jobbet runt 9.
Mm.
Men det betyder inte att alla andra ska göra det, eller, utan det är mer så här, att prata med varandra och säga det här är den rytm jag behöver.
Ja.
Jag kommer in 9 men jag kanske också lägger tid en lördag.
Mm, mm.
Eller jag, hur det nu ser ut.
Ja.
Och hur vill ni lägga upp? Hur kan ni lägga upp?
Ja.
Med trädgård är det ju lite bundet. Det finns en del bundna saker man behöver göra. Så liksom där är det inte alltid det finns val. Men man kan alltid prata om saker och hitta. Liksom.
Jag tänker vi är människor, vi kan prata, vi kan synka, kommunicera.
Ja. Ja.
Men how to say, din livsstil behöver inte betyda att jag behöver kopiera den för att funka för mig.
Och framgång är olika saker för olika personer.
Exakt, exakt. Vad har du för hobbies?
Jag har ju haft den här sjukan då att jag bytte yrke beroende på vilken hobby jag la mest fokus på tillfället. Så det började liksom med att scenografi som var en hobby sen blev liksom ett yrke eller sådär. Men nu har jag för några år sedan bestämt mig för att ta upp teckning och måleri igen.
Mm.
Och då var jag väldigt sträng med mig själv och sa att det här får inte bli en inkomst.
Okay.
Jag ska inte professionalisera eller projektifiera det här.
Ja. Det, låt den vara hobby.
Låt det vara hobby. Och jag tecknar och målar och det går i vågor hur mycket och sådär. Ibland så jag är det väldigt socialt tillsammans med andra och ibland så är det själv. Så det gör jag. Men sen så är det också faktiskt odling.
Odling.
Ja, du verkar inte kunna bli.
Det är fint att det är fint. Du jobbar med din hobby.
Ja.
Det känns inte som ett jobb. Alltså,
nej.
Det är något roligt som du gör. Du tjänar pengar på också.
Precis. Och jag tror att det kanske också är så att jag driver ju företaget och föreningen.
Mm.
Så att jag är ju inte heller alltid den som har så mycket tid i våra trädgårdar.
Okay.
Även om jag lägger tid där så är det ju inte. Jag sitter mest på kontoret.
Så är du inte mer operativ?
Precis, jag har ett mål att det ska vara 70-30, alltså 30 ute i trädgården och 70 på kontoret. Men i själva verket är det nog 98-2 ungefär. Men det går också i mål.
Är det viktigt att ha eller göra något och man blir duktig på den utan att tjäna pengar på? Det var intressant den du nämnde att måla, men ta inte det till nästa steg och göra det för ett tag och tjäna pengar och sälja.
Alltså det är väl inte det att det är viktigt i sig, utan det är mer att det har nog varit viktigt för mig för att det inte ska bli en stress kring det.
Mm.
För så fort jag börjar tänka så här, nu ska jag göra det här eller nu måste jag sälja eller nu ska då blir det ju också att man vill uppnå det.
Ja.
Liksom. Nu är det mer så här, men jag ritar och målar och sen om jag har någonting som råkar vara färdigt som jag vill visa upp, ja men fine, då kan jag väl göra det.
Mm.
Men att det inte är så här, jag ska liksom, man sätter en massa mål som man då ska börja eftersträva.
Mm. Vad vill du, om vi tänker 100 år från idag, det är 2024, säg 100 år från idag, vad vill du att folk ska läsa om dig, höra om dig?
Ja. Alltså, och målet är att skapa hållbarare städer och hållbarare stadsliv, så skulle jag ju önska att om man googlar mig så får man upp någonting kring det. Att liksom jag på något sätt var med och drev på den utvecklingen. Men det där känns så utanför ens händer. Det kanske blir så att jag råkar krocka med kungens bil en vacker dag, då är det det som kommer dyka upp. Jag vet inte.
Men vad drömmer du om?
Ja, nej, men det skulle väl vara det. Alltså, om jag ska göra liksom impact någonstans så vill jag ju att det ska vara kring social och ekologisk hållbarhet.
Mm.
Och då hoppas jag ju att det är det som dyker upp.
Är det scary att prata om framtiden och så? På det sättet.
Nej, det är inte, men det är lite svårt tycker jag, för att jag har, alltså, man eller jag i alla fall, man har en egocentrisk sida. Man tycker om, eller jag ska försöka säga jag.
Säg jag.
Ja. Att jag tycker om att få uppmärksamhet, jag tycker om att få beröm och sånt där. Men jag inser någonstans också att jag är inte egentligen så intresserad av att det ska vara jag som person som det finns något att googla om 100 år. Så om frågan är vad som ska finnas om mig, ja, då är det väl det att jag har bidragit till någonting. Mm. Så. Men det är mer så, ja, det kanske är att man då hittar Bodla eller vad Bodla har utvecklats till att eventuellt liksom bli. Ja.
Mm.
Det är lite motsägelsefullt. Det är svårt att veta. Så jag har inte riktigt tänkt på det på det sättet.
Baserat på det som du har berättat om dig. Du har bytt karriär eller hoppat av skolan och gjort något som du tycker är mer intressant och så. Eller kurs inte skolan. Finns det risk att du slutar med Bodla och gör något annat?
Risk? Chans?
Chans.
Jag vet inte.
Ja, exakt. Vad är rätt ord?
Precis. Jag tänkte när jag, det var första gången faktiskt när jag startade Bodla som jag kände att det här vill jag göra resten av mitt liv.
Okej.
Och nu har jag gjort det i 12 år. Och det är inte heller så vanligt nu för tiden. Alltså ofta så byter ju folk så här, ja men nu har jag varit 4 år. Herregud, jag måste byta jobb.
Exakt, annars. Exakt. 4 år. Så, oh, wow.
Ja. Och för mig är det inte så. Jag bara, ja men jag vill ju göra det här på djupet. Så då gör jag väl det. Men faktiskt för något år sedan så var första gången som känslan kom att okej, jag vill att det här görs men det kanske inte måste vara jag.
Okay.
För evigt.
Mm. Mm.
Alltså mer av att bygga en verksamhet som man också kan lämna efter sig. Det betyder inte att jag skulle göra det. Men att man bygger en robust organisation som kan leva vidare.
Yeah.
Och jag känner inte några absoluta behov av det just nu. Alltså att lämna.
Mm.
Men jag har plötsligt så här öppnat upp för den möjligheten.
Och om du får möjligheten, låt oss säga. Eller en scenario. Att du jobbar med något som är helt annan än det som du gör nu.
Mm.
Inte kopplat till inredning, Bodla och allt som du gör nu.
Mm.
Eller måleri.
Mm.
Vad vill du testa på att göra? Ett annat yrke? En parallell universum?
ja, alltså om man ska ta lärdomar utifrån det jag har gjort men ändå göra någonting annat så skulle jag väl säga att jobba med idéutveckling. Att det skulle kunna vara att coacha andra eller på något sätt jobba för organisationer som vill och behöver idéutvecklas på något sätt. Och det kan vara affärsmässig eller på annat sätt innehållsmässig idéutveckling. Det skulle jag tycka var jättespännande.
Mm.
Sen vet jag inte om det är tillräckligt långt ifrån det jag gör nu för att du ska tycka att det är bra svar. Men där någonstans. Men sen är det ju också alltid så, allt är ju spännande. Det skulle kunna bli resa jorden runt på en piratskepp.
Men du är sånt också som en nyfiken person som vill testa på allt, right?
Jag tycker att allt är intressant.
Är det jobbigt?
Alltså, det är ju inte så strömlinjeformat.
Mm.
det är inte alls jobbigt, men det är ju vad ska man säga, det hänger väl ihop med den här grejen av att ha jobba med flera idéer parallellt.
Mm.
Att vara en person som driver och får idéer och utvecklar dem och inte vara den här avsmalnade, fokuserade. Jag kan säga att jag egentligen är ganska fokuserad eftersom Bodla i sig är fokuserat. Men nej, jag tycker att det är häftigt. Och allt är ju intressant. Man skulle kunna jobba med vad som helst. Det är superspännande.
Ja, men det är intressant hur du har bytt spår. Men samtidigt det som håller det här rådet är kreativitet och att du gör något som är impactful, som du brinner för också.
Ja.
Du har vågat att bara säga hej då till den här stationen och börja nytt.
Ja.
Modigt.
Ja, tack. Det upplevs ju inte som mod från mitt perspektiv.
Mm.
Men jag förstår att för vissa är det det.
Mm. Vad upplever du då?
En naturkraft.
Mm.
Jag har ingen val.
Okej.
Okay. Alltså, inte som att det är någonting jobbigt eller negativt, utan bara som att en väldigt stark övertygelse och känsla att det här ska jag göra.
Mm. Wow.
Så det är inte, ja, det är inte mod. Eller definiera mod, men ja.
Ja. Yes, och nu är vi på sista delen av samtalet.
Mm.
Och det handlar om medskick.
Mm.
Första frågan, ge ett medskick till dig själv.
Mm. Det hänger väl kanske faktiskt ihop med det. Att fortsätta vara nyfiken.
Mm.
För att det är också en annan sak som kanske är relaterat, jag vet inte, men att våga lämna sin comfort zone.
Mm.
Därför att en utmaning när man är sin egen chef eller om man är chefen på en organisation man har skapat, så är ju att man kan bli lite hemmablind, så att man alltid rör sig inom någonting man tycker är bekvämt.
Mm.
Och då kan det stelna, tänker jag. Och därför så är det ju någonstans det här med att våga sträcka ut handen till någon som man inte kanske tidigare har samarbetat med. Alltså någon typ av person eller organisation, eller våga se det man gör ur ett annat perspektiv, eller ja, vad det nu kan vara. Att om det känns lite läskigt, så kanske det är just det man ska göra.
Mm. Så medskicket, om du summerar medskicket till dig själv, den blir?
Ja, det skulle nog vara att kom ihåg att lämna dina comfort zones.
Okej, okay. Även om du inte lever på någon comfort zone. Du...
I andras ögon så gör jag inte det, men de finns ju där ändå.
Ja, ja. Och tre medskick till alla som lyssnar på dig.
Jag skulle vilja säga någonting om kreativitet ändå. Att våga ge kreativitet och osäkerhet och undersökande processer en större plats.
Mm.
Jag tycker mig ana att det finns företag och organisationer som är väldigt duktiga på det. Och sen så finns det de som inte gör det så mycket. Och kanske liksom både på organisationsnivå och på individ, som person. Liksom. Och att kreativitet faktiskt handlar om att inte ha svaren i förväg. Och det är väldigt, vi är väldigt ovana vid det. Alltså till och med när man ska försöka formulera någonting kring innovation,
yeah,
så får man ju frågan, vad ska det här bli i slutändan? Alltså det är helt kontraproduktivt. Liksom. Så att våga vara open-ended och liksom misslyckas då. Det är ju aldrig ett misslyckande, men att liksom vara kreativ. Det var väl en grej som jag tycker är viktig. Och sen så tycker jag också att vi står ju inför jättestora behov av omställning.
Yeah.
Och jag lever i en bubbla där nästan alla gör vad de kan och verkligen kämpar hårt för att ställa om. Och sen så finns det folk som mest tycker att det verkar jättejobbigt och jätteläskigt och liksom så. Och då blir mitt medskick att ta ett steg till. Har du inte tagit så stora steg, eller är du rädd för någonting? Är du rädd för att du ska bli att du tar bort saker istället för att bara göra annorlunda? Så försök hitta hur du kan få med dig samma entusiasm och samma livsglädje och samma kraft på något annat sätt än att vad det nu är du behöver tänka omkring. Är det på individnivå, så är det kanske den där flygresan. Är det på organisationsnivå, så är det ju liksom mer system, vad kan vi göra mer? Och jag tycker att det är jätteviktigt att komma ihåg att det inte är antingen eller. Vi kan inte gömma oss bakom att det måste till systemlösningar.
Mm.
För ja, det måste det. Men det måste också till individ.
Yes.
En drivkraft från individer. Så att försök ta ett steg, lämna din comfort zone lite grann och ta ett steg till mot en mer hållbar livsstil.
Och sista.
Ja, sista.
ja men nej, jag vet inte, det blir, så, det blir kanske prätt och så här, man vet inte, men det, om man tänker på vad har gett dig mest glädje de senaste 5 åren?
Ja.
Vad säger det om dig och vad borde du göra mer av?
Mm.
Det kanske är...
Som reflektera.
Ja. Apropå det här med att kanske ha fastnat någonstans,
ja.
Vilja kasta om, göra nytt och sådär. Att våga tänka på det som ger en glädje.
Mm. Blir den här också frågan som du vill ställa eller har du en annan fråga? För i slutet av samtalet vi brukar lämna lyssna med en fråga som får dem att reflektera.
Ja, de smälter ju då kanske ihop.
Ja.
Bra.
Ja.
Ja, så att om man ska ställa en fråga,
yeah.
Ja, jag gör det då, jag tar mig den friheten att repetera vad har varit mest betydelsefullt och glädjebringande eller insiktsgivande eller vad vet jag de senaste 5 åren, vad hittar man då,
yeah.
Och vad ger det en för signal? Det kan ju vara en signal om att man borde arbeta mer med sånt, men det kan också vara en signal om någonting man borde göra i sin vardag.
Det är därför det är viktigt att titta tillbaka för att kunna gå framåt.
Ja. Ja.
Stort tack.
Ja.
Jag är jätteglad, jag har lärt mig mycket både alltså tekniskt, bodla och så, men även om liv i livet, alltså hur man reflekterar out of comfort zone, fortsätta vara nyfiken, även om det om allt det är intressant.
Mm.
Så stort tack för att du är här och inspirerar oss.
Tack så jättemycket att jag fick komma. Jätteroligt. Och en ära.